Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Fredag igen och jag ska be att få hälsa er alla välkomna till nyhetsveckan nummer 134. Där ser ni den förtjusande Maria Selander och själv heter jag Ingrid Karlqvist.
Hej hej allesammans, idag har vi fullspäckat program som vanligt. Vad har vi Ingrid?
Ja, programmet heter ju Cirkus Stefan och ni ser ju alla på Daniels coola bild vilken Stefan vi pratar om med clownnäsa och ja, det är ju, alltså den här regeringen blir ju allt mer lik en cirkus. Mm. Och Stefan är inte direktören, han är clownen.
Verkligen, och allt fler Ingrid har nu genomskådat statsministerns vad ska vi säga, totalitära tendenser som ju både du och jag har spanat sedan länge.
Precis, vi ska tuta lite i vårt eget hår när vi kommer dit. Men jag vill också säga att allt fler ser också igenom de här rasist, nazist, fascistanklagelserna och liksom säger sluta nu med det tramset. Och vad ska Stefan göra när inte ens journalisterna är på hans sida längre?
Han ligger nog och på nätterna och kramar kudden eller Ulla i fosterställning.
Ja.
Jag tänker på det.
Ja, sen så ska vi också prata om att Federley ska få gråta ut och snyfta ikväll i Carina Bergfeldts show. Alltså jag har aldrig sett det därför att jag ogillar henne och jag har läst vad det är för gäst. Jo, vi såg ju då när Ulla och Stefan var gäster och då, det var ju en sån liksom, vad heter det, damage control, att de skulle liksom piffa upp sin image efter att Stefan hade varit och sprungit mitt i julhandeln. Mm. Och nu är det turen kommit till Fredrik Federley. Nu ska han få gråta ut och säga att han visste ju ingenting om sambons pedofilbrott.
Ja. Oj, ursäkta, där kräktes jag redan. Ja. Hur ska vi klara oss igenom det segmentet utan fler uppkastningar? Ja, den som är, hänger med för sig.
Ja. Och sen så ska vi ta oss an fenomenet kaninkokerskor. Och för er som aldrig har hört det och inte vet vad det syftar på, så är det en film från...
Ja, det var redan på 80-talet, exakt år har jag inte i huvudet, men Fatal Attraction heter den på engelska. Farligt begär vill jag minnas att den hette på svenska. Och den handlade om en man som har spelat av Michael Douglas som hade en utomäktenskaplig affär med Glenn Close som var snygg och sexig men visade sig vara helt galen.
Mm. Och för att alltså, när hon då skulle hämnas på Michael Douglas när han inte ville ha henne längre så tog hon sig in i familjens villa och kokade deras, vad heter det, hus? Husdjurskanin.
Dotterns, den femåriga dotterns kanin. Farlig förbindelse heter den och ingenting annat. Och 1987.
Ja, då har vi rätt ut det. Därav uttrycket kaninkokerskor, det är alltså livsfarliga kvinnor. Mm. Och vi har ju en historia här med en man som antagligen har råkat ut för en kaninkokerska. Det vill säga för justitiekanslern Göran Lambert.
Men du, en jäkligt tråkig nyhet är ju att ni som ser och hör detta, ni är inte på YouTube. För där är inte vi heller på någon vecka nu.
Nej, vi har fått en strike och vi har varit avstängda en vecka. Och det handlade om ett program som vi gjorde för några veckor sedan som heter Dammsugarupproret. Och i det programmet pratade vi om valfusk. Eftersom vi inte är på YouTube med detta programmet så kan vi säga det förekom enorma mängder valfusk. Det var det som ledde fram till att Trump förlorade och Biden vann.
Tänk nu om Kabbe vill ladda upp detta programmet i efterhand, Ingrid. Då får vi blipa allt detta.
Ja.
Man får inte nämna ordet. Och det gick YouTube ut med redan i december. Och det visste jag. Så vad jag tänkte på när vi gjorde så här och dessutom skrev det i ingressen eller i liksom videos beskrivning, det vet jag inte. Det var väl det att man tänkte att ja, men herregud, nu var det flera månader sedan och det är överspelat. Men ja, nu fick vi en strike för att vi nämnde det här förbjudna ordet. Och det var ju uppfriskande att det för en gång skulle inte vara hate speech i och för sig.
Ja,
som vi blev strike för.
Ja, och så ska vi dra den korta listan med Platina sponsorer som idag består av Johan som skriver en liten slant, lyckoslant.
Jag hoppas det.
Ja, och Lena skriver, ni inger hopp. Och vår kära Sivert, vår mest pålitliga Platina-sponsor, han skriver Aronia bär, bäst och gött, även chokladbär, gott.
Mm, stämmer bra det, Sivert. Ja, Aronia är mycket intressant bär som ni bör kolla på vår hemsida där det säljs via Aronia-butiken.
Ja, precis.
Kolla in det.
Ja, och sen så i måndag så visade vi den här roliga videon om Löfven där han dansar. Och så sa vi då, är det han själv som dansar eller har de photoshoppat in hans huvud? Men det såg väldigt äkta ut. Och våra fantastiska lyssnare och tittare har ju mejlat och förklarat att det är Löfven som dansar. Det var ett program inför förra valet som en liten tjej som heter Lucy. Lucys val hette det. Och hon fick intervjua alla partiledarna och bad alla att de skulle dansa. Därifrån kommer Löfvens lilla dans.
Mm, och det var ju då i den här videon Stefan Löfven som Löfven dansar. Louise Andersson Bolin och Rasmus Gossi.
Ja.
Heter han så? Ja.
Ja. Bodin tror jag hon heter.
Bodin, förlåt. Mm. Ja, ja. Kolla gärna in den, är förbaskat rolig. Vi fick ju klippa bort den från YouTube då för, på grund av rättighetsskäl. Men kolla in den på YouTube, bara sök på Stefan Löfven och Andersson Bodin eller någonting sånt där så kommer den säkert upp. Du, imorgon så går ett antal demonstrationer av stapeln. Får man säga så?
Ja, det får man faktiskt. Jag har ju lyssnat på så många program av språket nu så att de tycker bara det är löjligt att säga att det är bara båtar som går stopp. För vi har massor med uttryck, inte minst från båtliv, som vi använder i det vanliga språket. Så att det får man göra.
Det får man, okej.
Och vad händer då? Vi ska prata lite mer om var de här demonstrationerna ska vara. Men jag såg alldeles nyss nu att Sveriges Television, de var ju ute och varnar för dessa demonstrationer. Och rubriken är, så mobiliserar pandemi förnekare nya olagliga demonstrationer över hela världen. Och det är det som är så fantastiskt, att över hela världen reagerar och protesterar människor mot att man inför restriktioner i många länder, helt groteska restriktioner med lockdowns och munskyddstvång och sånt, för ett virus som har 99,9% överlevnad i hela befolkningen.
99,1?
Nej, jag tror att hon sa faktiskt 99,91. Aha,
okay.
Men ja, samma. Det är ju liksom ytterst få som dör. Och då beskriver SVT det så här, alltså jag måste läsa detta. Det är flera olika rörelser som planerar de nya demonstrationerna. Det är ännu läskigare att det är flera olika rörelser, eller hur?
De samlas. För det går inte bara säga att det är, vad heter det, vit makt.
Nej, precis. De samlas och organiserar sig i Facebookgrupper, på Instagram och i chattar på Telegram. Och hör nu här, de förespråkar frihet och sanning, är starkt kritiska mot systemet och sprider desinformation om pandemi. Alltså SVT sätter citationstecken runt frihet och sanning samt systemet.
Ja.
Och tvivlade på vems sida SVT står. Frihet och sanning är bara något trams som man kan sätta inom citationstecken. Det är ju sånt som står i grundlagen. Grundlagen är väl ingenting att bry sig om.
De menar väl att vad de här grupperna menar är frihet och sanning. Men då kan man ju skriva det. Då bör man ju inte vara så hånfull. Är du med? Alltså det här att sätta...
Allvar att de menar att frihet och sanning är inte viktigt i såna här tider.
Ja, jag tolkar det som att de menar på att ja, vad de här stollarna menar är frihet och sanning. Men vi vet ju alla att det är frihet med lockdowns och sanning är vad Stefan Löfven säger.
Så att, ja, det är precis. Det är båda delar. Hur som helst så har jag nu fått ihop följande när det gäller demonstrationerna. I Stockholm är det Sergels torg. Men det är så här att de har gått ut och sagt att det är bra om människor samlas på... Alltså man ska inte gå och ställa sig på Sergels torg en timme före demonstrationen. För då kommer bara polisen att kunna, du vet, skingra dem direkt. Utan man ska samlas lite runt om, gärna på Norrmalms torg eller Mynttorget då. Och sen så när det är alltså en minut före ett så går man in på Sergels torg.
Okej.
I Malmö är det Gustav Adolfs torg också klockan 13. I Göteborg är det också Gustav Adolfs torg klockan 13. Och i Falun är det Stortorget klockan 13. Det är fullt möjligt att det är på fler ställen. Men det är de som jag har kunnat leta upp.
Okej.
Jag vill också säga att de mejl jag har fått om det här, bland annat en av de här många grupperna som arrangerar, skrev så fint. Upprop till kristenheten. Mana våra syskon att komma till Stockholm nu på lördag. Vi kommer ha ett kors och 10 gravljus. Och då ska vi ha en minnesstund för alla som på olika sätt drabbats av restriktionerna och nedstängningarna. Vi ska stå tillsammans i bön för vårt land. Det här gjorde mig så väldigt glad, för att jag menar just det att vi måste be för Sverige för att vi överhuvudtaget ska ha någon möjlighet. Människor måste komma till tro, och det behöver inte betyda att man måste gå i kyrkan varje söndag. Alltså man kan ha en personlig tro, men att be är jätteviktigt. Och jag ska be för polisen så att de behandlar oss med respekt. För jag ska nämligen till Malmö, har jag tänkt mig i alla fall. Det beror på om jag får någon med mig, för demonstrationer i Malmö åker jag inte på ensam.
Nej, vi såg nyligen ett klipp från Malmö 2014 där vad som du och Roger Sahlström råkade ut för, och sånt där är ju mer regel än undantag. Du är ju ännu mer känd eller ökänd nu, så att du går ingenstans ensam skulle jag säga i såna sammanhang. Det, då hade jag blivit otroligt förbannad om jag fick höra att du hade sprungit runt där utan helst manligt sällskap. Det är tyvärr så att det finns en del personer som inte skulle dra sig för att slå ner dig. Det vet vi. Så att, ja. Men du, ska vi gå vidare till Peddoli?
Ja, det ska vi. Ja.
Berätta, och, vad ja, händer?
Ja, det är ju då att det är, alltså om jag har stått rätt så är det final på hennes talkshow ikväll, och vi kan ju också be en bön för att den aldrig kommer tillbaka.
Ja. Jag vet inte vad hon har för tittarsiffror.
Nej, det jag heller.
Har du hört något om det?
Nej.
Ja, och då tänkte hon att det här, eller hon och hennes redaktion, att det här kommer att dra en jäkla massa tittare och så får jag förnyat kontrakt.
Precis, säsong. Det tror jag. Men om man då, alltså vad är man för människa om man bestämmer sig för att bjuda in en totalt skandaliserad politiker som har bjudit in en pedofil som hade begått ett stort antal grova brott mot 2 små systrar till sitt eget hem där han själv har en dotter i samma ålder. Jo, man kan bjuda in honom om man tänker ställa väldigt tuffa frågor. Hur kunde du utsätta din dotter för detta? Men i det klipp vi har som de har skickat ut så är det ju inte alls sånt, utan hon frågar: var du kär? Och då svarar han: väldigt nära i alla fall.
Ja, kanske till och med jag. Och sen är det ju så här också att ska man göra en sån intervju som du säger, det kan man göra under vissa omständigheter, men då får man mig själv vara påläst.
Ja, och man ska inte göra det i ett fredags familjeunderhållningsprogram.
Nej,
så ska man göra det i Agenda eller någon som litet skjutjärnsjournalistprogram.
Då hade man ju, om det hade varit jag är inte mycket för sådana, det är inte riktigt min liksom, specialitet inom journalistiken. Men om de hade satt mig på det, då hade jag dragit fram domen medan vi satt där utan att han visste om att jag hade den och börjat läsa av den. Så här står det, vad säger du om detta? Och så vidare. För han påstår att han inte har läst domen. Ja. Trots att det finns massor med människor i den här byn i Dalarna som har vittnat om att jo, han gick omkring och berättade att min nya sambo är dömd för våldtäkt mot barn. Och
jag tror inte han sa våldtäkt mot barn, men han gick runt och sa han är dömd och det är ganska allvarligt brott, men det är inget farligt och ni kan få läsa domen om ni vill. Och det gjorde han ju naturligtvis för att han räknade med att alla grannar skulle säga nej, det behövs inte vill vi lägga oss i det. Men många grannar beställde ju sedan själva domen och läste och det var så det kom fram. Och jag menar, vi har flera bevis för att han har sagt att han fick reda på det på midsommar och att han hade läst domen då. Han fick en panikångestattack. Vi vet att när de var på frivården för att samtala så tyckte frivården att som EU-politiker kanske det inte var så rimligt att Federley hade den här personen boende hos sig, och han blev rasande och började skrika och skälla på dem. Så han kommer att sitta och ljuga så det står härliga till, och så räknar de med att det kommer inte folk ihåg.
Det är helt otroligt, Ingrid. Nota bene att vi har inte sett hela intervjun nu igen, men av det som har framkommit då i media idag så skriver alltså till och med Aftonbladet: enligt Federley då är det via en nätpublicering han först får reda på att mannen är dömd för ett stort antal våldtäkter och andra sexualbrott mot barn. I en tidigare intervju har han sagt att detta var kring midsommar förra året. Detta skriver till och med Aftonbladet, där att allt det här är dokumenterat. Ja. Han har själv sagt det. Och nu sitter han och låtsas som att nej. Det var först när de här artiklarna kom ut som han blev chockad och slängde genast ut den här människan. Ja. En bevisbar lögn alltså.
Mm. Och jag såg också Stoppa pressarna som var den sajt som stod för själva avslöjandet. De hade en ny artikel nu där det stod att det är också tydligen så säger han i det här programmet att hans stackars föräldrar var tvungna att dra ner patienterna och gömma sig. Men de talar inte om att det berodde på att de lät pedofilen bo hemma hos sig när Fredrik Federley slängde ut honom. Det var ju därför de drog ner patienterna, för att ingen skulle se att han var där.
Ja, det här krossar, fullständigt pulveriserar alla absurditetens gränser på alla sätt, tycker jag. Jag vet inte om jag klarar av att titta på det. Vi får se om man orkar se något litet klipp i efterhand eller så. Men det här är bara liksom ytterligare ett symptom på att svensk media är så snett ute man bara kan vara. Och det här är statstelevisionen. De som hela tiden brölar och gapar om att de är oberoende, tar ansvar, det är public service, de är så himla bra. De låter alltså en sån här människa sitta och gråta ut på bästa sändningstid. Nej, han har inte begått något brott, men han sitter och blåljuger och han har hållit en grov brottsling, en person som har begått avskyvärda övergrepp på barn om ryggen.
Mm. Och han kommer antagligen få en enda fråga om hur han kunde låta sin egen dotter vara i närheten av den här personen. Nej, det är vidrigt, och jag skulle säga så här: det här är ett led i att Fredrik Federley ska tillbaka till politiken. Nu ska han vaskas ren.
Med all säkerhet, Ingrid, så är
det. Och det otäcka är ju att alla de pedofilskandaler som hände efter Federley, Centerpartiets väljare verkar inte bry sig ett dugg om det. De tappar inga väljare.
Det dök upp, hur många var det? 5, 6?
Ja, flera stycken i alla fall. Ja.
Som visade sig vara intresserade av barn och på olika sätt. Det är helt sjukt. Vi kommer att återkomma lite till Centerpartiet och deras väljares syn på saker och ting senare i programmet. Men du, ska vi gå vidare till en annan jäkligt snaskig sexrelaterad grej då?
Det är ju Göran Lamberts, den före detta justitiekanslern, före detta justitierådet i högsta domstolen, numera pensionär. En av de mest välkända toppjuristerna i Sverige skulle jag säga. Och när han då häktades i förra veckan så var det ju under namnet toppjuristen. Och det var ju så att han på julafton hade bjudit hem en 40 år yngre kvinna och de drack mycket sprit och sen så anmälde hon honom, eller hennes väninna gick och anmälde Göran Lamberts för att han skulle ha våldtagit, hon skulle ha däckat av all sprit och vaknat av att han hade sex med henne och hon försökte knuffa undan honom men han fortsatte. Och då, det var ju så intressant därför att Billy Butt som ju själv har varit utsatt för falska våldtäktsanklagelser, vi vet inte hur det är med Göran Lamberts, men jag som har granskat fallet, Billy Butt, kan säga att han utsattes för falska våldtäktsanklagelser och även dömdes för det. Han skrev så här att det vore mycket bättre om Göran Lamberts själv gick ut med sitt namn, för så länge medierna kallar någon toppjuristen, eller som i Billys fall nöjesprofilen, så kan de ösa på med alla rykten och allting de hör. Men så fort personen är namngiven så blir det mycket viktigare, inte minst på grund av att man kan fällas av pressens opinionsnämnd och sådär, att det är mycket viktigare då att man bara håller sig till fakta och inte en massa skvaller. Och Göran Lamberts läste tydligen Dagens Juridik eller hans advokat, för knappt hade artikeln publicerats förrän Göran Lamberts via sin advokat lät meddela att han ville att tidningarna skulle skriva ut hans namn.
Han sa då att han är oskyldig, han har ingenting att dölja, och han, känslan man fick av advokatens uttalanden var just att de hade tagit Billys artikel ad notam och fattat att det här var en alltså dels för deras, för Göran Lamberts rättssäkerhet, men också av strategiska skäl, för nu kunde då försvaret gå ut med lite fler uppgifter om anmälaren.
Just det. För vad är det som är så speciellt med henne? Jo, det är än en gång stoppar pressarna som har gjort ett riktigt pangavslöjande. Kan du sammanfatta, vad är det för en kvinna det här?
Här kommer vi ju då till kaninkokerskekomplexet, om vi säger som så. Jag känner inte henne och jag har vet ingenting så här första hand om den här kvinnan. Men om man läser stoppa pressarnas uppgifter, om man läser hennes före detta mans uppgifter i han har bloggat ganska friskt om deras äktenskap och sådär, så träder ju bilden fram av en person som är, vi kan uttrycka det väldigt fint och säga, psykiskt instabil. Så kan vi säga. Och det allra mest speciella med den här kvinnan är ju då att under de senaste 4 åren har hon våldtäktsanmält 3 män, 3 olika män.
Ja, och nummer 2 tror jag det var, satt häktad i 7 månader. Det gick till rättegång och han friades på alla punkter. Därefter gick hon ut på Facebook och ja, kanske flera andra ställen och namngav honom. Alltså det var inte nog med att han skulle sitta häktad och att han skulle genomgå hela detta. Sen går hon ut och namnger honom så att alla hans vänner, om det var någon som hade missat det. Och då anmälde han henne för förtal. Och det var med anledning av det, att hon ska inför rätta för förtal, som hon tog kontakt med Göran Lambert. Kunde han, den toppjuristen, kunde han hjälpa henne? Och han blev så smickrad av att denna 30-åriga kvinna, han är själv 71, hon ser väldigt bra ut. Och det finns massor med nakenbilder på henne på nätet. De ska föreställa lite konstnärlig. Alltså det är inga porrbilder, men hon är exhibitionist kan vi säga. Hon gillar att visa upp sig. Och Göran Lamberts bloggar han också och skrev i något tillfälle att nu hade han sett det och kvinnor måste faktiskt ha rätt att namnge sina våldtäktsmän. Och så gör hon det mot honom också.
Ironin alltså. Ironin. Det är inte klokt. Den här kvinnan som sagt verkar ganska labil. I Stoppa prästarnas artikel framkommer det en massa ganska egendomliga uppgifter om henne. Alltså hon har, förutom att hon har våldtäktsanmält 3 män på 4 år, så har hon uppenbarligen ett beteende. De har pratat med en massa olika källor som är väldigt udda överlag, om vi säger så, utan att gå in på detaljer. Hon samlar på My Little Pony hästar till exempel, en kvinna i 30-årsåldern. Det är inte kriminellt att göra det, va? Men i sammanhanget och som det berättas, liksom, allt sammantaget så tyder det på att det här är en människa som, jag vill inte liksom trampa någon på någon tå eller sådär, men hon är väldigt udda, så kan vi säga.
Sannoliken, men alltså som jag sa, exhibitionist, gissningsvis narcissist, borderline, som sagt, jag känner inte henne heller och jag borde exakt kanske inte säga så, men det är alltså, när man har läst vad det står mycket om henne på nätet, så kan jag nog säga att det är inte orimligt att hon har ett antal sådana här diagnoser och dras till situationer. Alltså, kan en kvinna av ren slump bli våldtagen 3 gånger på 4 år? Alla i liknande situationer. Alltså det är inga överfallsvåldtäkter, utan har haft ett förhållande eller någon slags förhållande eller dejtat och sen har hon blivit våldtagen.
Alltså rent, du vet, sannolikhetsteoretiskt så är det ju en försvinnande mikroskopisk, i praktiken nästan omöjlig risk för det, om det inte är så att man har ett riskbeteende och dras till just män som är våldsamma eller så här. Nu passar väl kanske inte Göran Lamberts 71 in riktigt på den profilen, men den bilden man får är snarare av det här som vi ville prata lite om, kaninkokerske kvinnotypen, en kvinnotyp som har någon slags, som du var inne på, vi diagnostiserar inte någon eller så, men en typ som man lätt skulle kunna föreställa sig har en diagnos av typen borderline, eller som det numera heter, emotionellt instabil personlighetsstörning. Ja. Eller något åt narcissistisk personlighetsstörning eller en kombination sådär, va? Och det speciella med det är ju att den kvinnotypen är väldigt attraktiv för många män, otroligt nog.
Framför allt om de då dessutom är snygga.
Precis. Precis. Och i den genren så tänkte vi visa en liten graf här, nämligen The Crazy Hot Matrix. Och den är ju liksom lite skämtsamt gjord sådär, va? Men det ligger ändå någonting i det. Det här att om vi har liksom galen på ena axeln och snygg på den andra axeln. Så det säger någonting om hur män tänker och fungerar. Va? Att är du tillräckligt snygg så kan du, då får du lov att vara ganska galen. Alltså. Då är det tolereras att du är. Jag menar, är du en 10 på en 10-gradig snyggskala så får du vara 10 galen också. Det liksom finns en korrelation där.
Och det finns en rolig video där den här teorin då, vi kan lägga länken till den videon också, där de förklarar varför man, vad som är no-go-zone och vad som är fun-zone och vad som är dating-zone och vad som är wife-zone. Ja. Och så är det då liksom snygg mer än en 8 och under 5 i liksom galenskap. Det är en enhörning. De existerar
nej,
inte.
Nej, det är en man. Alltså,
det kommer sen.
Ja, just det.
Enhörning, de existerar inte. Men har du verkligen kommit fram till sån, håll henne fången och lämna in henne för analys. Och är det en 10 och är under 4 i tokighet, då är det en transvestit. Det är bara en män som kan vara sån.
Ja, det roliga är att den här galenhetsskalan börjar på 4, för att varje kvinna är minst 4 på galenhetsskalan. Ja. Det här är ju skämtsamt, ska ni komma ihåg.
Men som i alla sådana skämt så ligger det någonting i det. Och det finns faktiskt, det har gjort studier på det, vi har en länk till det också, att män Om kvinnor är snygga, ju snyggare de är desto galnare tillåts de vara. Mm. Och när det gäller kvinnor, hur de väljer män, så är det liksom att ja, snygg, det är ju bra, men pengar är viktigare. Mm. Om de har mycket pengar behöver de inte vara så snygga. Har de inga pengar men är jättesnygga så kan man dejta dem i alla fall. Men ska man gifta sig så ska det vara liksom 50-50 ungefär. Alltså man har lagom pengar och är lagom snygg. Ja. Men det som är intressant med detta det är att det inte bara det att de är snygga, de här kvinnorna. Det är det första männen faller för. Men det är deras passion, den galenskap män ofta omtolkar som att de är så passionerade och spontana. Och hoppsan, hon dricker ett helrör en tisdagkväll. Ho, 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 så crazy! Det är någonting väldigt läskigt i det. Att män, och plus att de känner att de gärna vill ta hand om den här kvinnan.
Hon är lite trasig. Och den här typen av kvinnor vill också ofta gärna berätta hur hemska män de har träffat tidigare. Så att den nuvarande mannen då ska tänka, ja men usch, ja men då ska jag ta hand om dig, jag ska läka dig. Det är liksom, det är männens motsvarighet till ni vet, afghankvinnorna som vill, det är någon sån här freaky böjelse liksom. Och det vi vill säga med det här, det är väl framförallt att speciellt ni unga killar, kom ihåg en sak, sådana här Betty Blue-kvinnor. Ni vet inte vad Betty Blue är, för det var en film som gjordes på 80-talet som ni aldrig har sett, men sådana här galna kvinnor som ändå är sexiga och liksom lite ni tycker att de är spännande och så. Det finns normalt funtade tjejer som är precis lika sexiga och spännande som de här. Det här är inte sexigt och spännande, det är bara ett abnormt och sjukt beteende och ni behöver inte alls ta hand om de här kvinnorna för att de är ofta personlighetsstörda och spelar på er medkänsla. Och ju mer man föder det, ju mer man duttar, ju mer man är så här, ja men jag ska ta hand om det, jag ska läka det, ju värre blir deras tillstånd.
Ja. Jag skulle säga att många av dem är nog mer sexuellt utsvävande än normala kvinnor. Du vet, hänga i kristallkronorna, göra det i ett provrum. Och många män går igång på det. Men förstå att normala kvinnor gör inte så. Det är ett mycket starkt varningstecken på att den här kvinnan är gränslös. Mm. Och det gäller inte bara sex i provrum, utan hon kommer att vara gränslös i er relation också. Det är hon som du vet, skär sönder dina däck när du försöker göra slut med henne. Det är hon som kokar dina barns kanin.
Ja, visst. Och det, vi har ju pratat om det tidigare, tror vi pratade om det redan i vår podd Nyfiken på kaninkokerska kvinnor och försökte varna liksom män för att snälla, försök tänka efter här att vad är i detta? Och har ni verkligen någon skyldighet att ta hand om såna här galna kvinnor? De får ju lära sig att ta hand om sig själva, söka vård eller vad de nu behöver. Men det är ingenting som går att läka i ett förhållande. Och liksom, man kan väl säga att kanske motsvarande är, nu när jag tänker efter, inte afghankvinnorna utan de här kvinnorna som skriver brev till mördare.
Ja, ja, det är en bättre liknelse. Men det är också det att de här, jag tror att de här männen ska tänka så här, alltså ni män som träffar en sån här hot and crazy. Om hon börjar prata om att alla hennes tidigare pojkvänner har varit jättehemska. Mm. Se inte det som att, oh stackars, hon har bara rökat ut, nu får hon träffa en snäll. Nej, se det som att hon det är något fel i hennes sätt att beskriva. Alltså man kan inte bara ha usla män i sitt liv. Och den som talar illa om andra män kommer att tala illa om dig också.
Det kanske finns en anledning till att alla hennes tidigare förhållanden, om det nu är sant då, har tagit en ände med förskräckelse. Mm. Och det kanske hon inte är helt oskyldig i det förloppet om man säger så. Ja. Ingrid, jag kom bara att tänka på hela det här, liksom, hela det här fenomenet med kanin, kokosk och kvinnor. Vi fick definitivt en sån vibb från den här kvinnan.
Ja.
Med det sagt så är det ju ingen av oss som vet om Göran Lambert verkligen har våldtagit henne eller inte. Det kan inte vi uttala oss om, det får domstolen reda ut. Men det är mycket med den här kvinnan som är suspekt och som gör att världens varningsklockor börjar ringa. Och liksom, vi tänkte väl både du och jag, Ingrid, att vi måste än en gång försöka varna framförallt unga killar att akta er för sådana brudar. Än om de är snygga liksom, så det är inte så häftigt som det verkar. För det brukar ta en ände med förskräckelse.
Precis. Du, nu ska vi prata om det där ringa corona-eländet igen. Och det nya som har hänt är ju då att AstraZenecas sprutor pausades även i Sverige. När vi pratade om det i måndag så hade Sverige inte pausat men gjorde det dagen efter. Men igår så gav vi den EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, grönt ljus. Så nu kan det börja sprutas med AstraZeneca igen. Men Sverige har då sagt att man ska fatta beslut i nästa vecka, men gissningsvis så kommer man att börja igen. Och det är ju märkligt med tanke på att i Norge, det var ju Norge som slog larm, därför hade 3 sjukvårdsanställda under 50 år drabbats av mycket farliga blodproppar. En dog och de granskade detta och sa: det kan inte vara något annat än vaccinet som har orsakat det. Och tänk nu på, alla dessa var alltså under 50 år. Det är extremt ovanligt att dö av covid-19 om du är under 50. Mm. Det är mega ovanligt. Och det är det allting handlar om. Varför ska du utsätta dig för experimentsprutor av en sjukdom som du har alla möjligheter att överleva om inte du är 80 plus och har mycket dåligt immunförsvar och en massa andra sjukdomar? Det är där den stora grejen ligger, inte huruvida man är vaccinkritisk eller inte. Det finns ingen anledning att utsätta sig för den risken.
Nej, och vi såg ju ett väldigt intressant avsnitt av Alex Jones här förleden. Mike Adams, vem är han?
Han har en sida som heter Natural News. Han kallas också The Health Ranger eller något sånt. Han har specialiserat sig på just nyheter inom medicin. Han är själv också forskarutbildad. Och han är väldigt aktiv när det gäller dels vad man kan göra för att själv bli friskare. Men också att granska läkemedelsindustrin och vad de håller på med.
Mm. Ja, vi ska se ett litet klipp med Mike Adams där han påtalar just worst case scenario kan jag väl säga med de här så kallade vaccinen, sprutorna ska vi ju kalla dem, Ingrid.
Ja, så tittar vi.
But here's the Memorial Sloan Kettering Cancer Center said 3 years ago, 2018, scientists find cancer drivers hiding in RNA, not DNA, and they say that DNA almost never causes cancer, that it's viruses, and that's any RNA or mRNA, that is causing it, but then plugs in and does it. And they go on to basically say that when you put mRNA into somebody, it can suppress the protein that blocks tumors, and that's why people then grow tumors when they take an mRNA vaccine. This was before COVID. And then if you expand on that, here is an article out of NPR, COVID-19 vaccines could add fuel to evolution of coronavirus mutations. This is from February 10th this year, other top scientists admitting that. And so this is incredibly out in the open, a pre-planned operation by Bill Gates and the globalists. What do you think?
I believe it is deliberate, absolutely. I believe that they knew, and I'm talking about Fauci and the NIH and the globalists who are pushing depopulation. They knew that if they engineered a weak virus and then whipped it up through media frenzy and fear, they could cause the economic lockdowns, they could try to harm Trump, but most importantly, they could get people to line up and beg for vaccines, and then they could put the real weapon mechanism in the vaccines themselves. So as you just mentioned, there are multiple mechanisms in the vaccines that could lead to mass death. I'm not talking about just a few thousand people or even a few million people. Potentially, this could be killing hundreds of millions of people over the next few years around the world. But the multiple mechanisms, one of them is called antibody-dependent enhancement, ADE, Dr. Sherry Tenpenny has discussed that in great detail. Del Bigtree and others have talked about this. This is a mechanism that will cause a hyperinflammatory reaction upon the person's next exposure to a coronavirus strain in the wild. And yet, the vaccine is causing people to build those strains, to have mutations in their own bodies, and then to release those strains. So it's like the vaccine industry figured out a way to turn the people against themselves or against each other. They're turning people into biological weapons. And this is what Dr. Bosch is warning about, that they're releasing a, quote, uncontrollable monster with consequences that almost are unimaginable. It may be the greatest mistake ever made in the history of human civilization, and it could lead to the fall of nations, the fall of cities in the United States, of entire sectors of the economy. It could change the geopolitical landscape also, given that 80% of Biden supporters want to get vaccinated, while only 30% of Trump supporters want to get vaccinated. If the worst case scenario unfolds here, we could be looking at mass death of pro-vaccine Democrats, frankly, which would have enormous implications for the financial collapse of cities, pension funds, how cities are able to fund emergency services and infrastructure such as roads, bridges, firefighters, fire response teams, and so on. Alex, you almost can't talk too big about the economic and public health implications of this, and it's all been set into motion, I believe, deliberately.
Yeah. Kan du sammanfatta?
McAdam säger att det vi kanske står inför är inte att några tusen dör av biverkningar, utan miljoner, eller kanske hundratals miljoner på längre sikt då, givetvis.
Mm. Ja, och det är ju framförallt därför att det här mRNA, det är, får man in det i kroppen så förstör det kroppens eget försvar mot cancerceller. Så att det kan mycket väl vara så att de som har fått Pfizer och Moderna, och det är ju det vi menar med långtidseffekter. Alltså folk tror att ja, men nu har det varit ute i flera månader, nu vet man att det inte är några långtidseffekter. Nej, men kära någon, vi pratar om 10, 20, 30 år för att se långtidseffekterna. Och folk kan få cancer, men de kan också dö direkt. Men det är nog mer det här att liksom deras kroppar blir cancerogena, men också det här med att kroppen inte längre kan, alltså när de sen får en annan mutation av det här, då kan det leda till något sådana här cytokinstormar och så. Mm. Och McAdam säger ju till och med att han tror att det är detta som är planen. Alltså globalisterna vill minska världens befolkning. Det är ingen nyhet, det har Bill Gates pratat om i många år. Men istället för att släppa ut ett jättedödligt virus så släppte de ut ett ganska milt virus, men genom att piska upp en hysteri via medierna så får man folk att be på sina bara knän om vaccin, och det är i vaccinet som den riktiga avlivningen ligger.
Ja, det är skitkusligt, och framförallt med det är i åtanke att det ju finns behandlingar, Ingrid, och det framkommer mer och mer. Vi har redan från början av den här corona-eländet så pratades det om hydroxyklorokin och lite annat, och som sagt COD-vitamin och bla bla. Nu har det dykt upp en ny stjärna på himlen som heter ivermectin, som är alltså då en medicin mot parasiter.
Och den är också väldigt gammal. Den är i alla fall från 70-talet och den har inga biverkningar, den kostar ingenting att tillverka.
Och 12 den har... cent per behandling, ja. Vad är det? Det är typ 10 kronor eller ja.
Ja, men den har visat fantastiska resultat, och då ska vi se ett litet klipp här.
Doctors could soon have a new tool in their arsenal for the fight against coronavirus. One America's Pearson Sharp has more on the medicine that researchers in Australia say could cure the virus in just 48 hours.
The fight against coronavirus could have a powerful new weapon. It's called ivermectin. News out of Australia has revealed doctors are now successfully using the drug to treat patients infected with the coronavirus, with one doctor saying it makes corona very simple to kill. So far, the medicine hasn't been widely used against the coronavirus specifically, but is typically used for parasitic infections. However, a peer-reviewed study led by Monash University back in April found that even a single dose of the drug could kill the coronavirus in less than 48 hours. Ivermectin is well established and has been available since the 1970s. It's FDA approved and is on the World Health Organization's list of essential medicines. That means it has very few side effects and is considered one of the safest drugs in the world. In fact, in 2011, a scientific journal in Japan, where the medicine is originally from, called ivermectin a wonder drug, on the same level as penicillin and aspirin. And it's not only potent, it's also very inexpensive. The wholesale cost for a course of treatment is just 12 cents, meaning it's a safe and widely available treatment for the coronavirus. Australian doctor and professor Thomas Borody is spearheading efforts to raise awareness for the drug's effectiveness.
It's an antiparasitic. It sits across South America, quite a bit in the USA, also India and Bangladesh. And in those places where trials between 80 and 160 patients were done, the amazing and surprising thing is there's not one paper where it was successful less than 100%. That is the actual factual result. It is curative within 6 to 8 days.
Mm. När ni nu ser detta, även ni som är hellbent, alltså ni har gett er den på att ni ska ta vaccinet, för ni vill inte dö utav covid. Hur reagerar ni på att det finns en jättebillig medicin utan biverkningar som har funnits sedan 70-talet, jättebillig, som botar i princip 100% av alla patienter? För den slår ut viruset på 48 timmar.
Ja, vi ska säga att den här läkaren som förekommer i videon, han var även intervjuad av Sky News, som nu tänker att ja, men det är One America.
Ja, alltså de har tagit Sky intervju och lagt in i ett eget nyhetsbrev.
Ja, därför det är en stor grej i Australien då att han är där, eller han är bosatt där. Och de här olika försöken som han har gjort, inte så mycket i Australien men i USA och som han själv säger, Indien, Bangladesh och i Sydamerika, och 100%
har tillfrisknat.
Det är ganska svårslaget, men det måste kombineras då med zink och så var det någon annan sån här antivirusmedicin, men 100%. Och då ska ni komma ihåg att varför är detta så, för han får frågan i den här Sky News-intervjun, varför har man inte släppt fram den här informationen och varför har det inte gjorts fler försök på människor som redan är jättesjuka, alltså de som det är för sent att ge vaccin till såklart. Eller förlåt, sprutor till. Och han är liksom sådär, han vill, ja, det märks att han vill helst inte svara ärligt på den frågan. Men det ärliga svaret är ju att hade det funnits en behandling för covid så hade de här experimentsprutorna aldrig släppts fram överhuvudtaget.
Nej, för de har fått ett nödgodkännande, vilket betyder att eller det får bara vaccinsprutor om det inte finns något botemedel mot sjukdomen. Så man var tvungen att trycka ner all denna kunskap. Hydroklorokin, jättefarligt. Ivermectin, inget att bry sig om. D-vitamin för att liksom pumpa upp immunförsvaret. Nej, nej, nej. Därför att planen hela tiden var ifrån läkemedelsbolagen att få ut sina så kallade vacciner.
Det är väldigt, väldigt intressant. Vi ska strax gå vidare till Cirkus Stefan, tror jag, Ingrid, så att vi hinner med det ordentligt också. Men jag vill bara säga det, jag tycker det är väldigt intressant att man får alltså inte ens föra, det anses liksom vara, vad ska vi säga, subversiv verksamhet och ens föra en diskussion kring de här sakerna.
Ja.
Direkt om man säger att ja, men va? Är du coronaförnekare? Är du antivaxxer? Är du bara man ställer frågor om detta och liksom för fram sån här information, så
men tänk bara på en sån sak, att Läkemedelsverket och det här man har gjort i nästan alla länder i hela världen förbjöd svenska läkare att använda hydroxyklorokin. De förbjöd dem.
Ja, ja. Det är väl...
Alltså, här finns många människor högt uppsatta som har väldigt många liv på sitt samvete.
För att man tänker varför, Ingrid, varför? Om inte liksom det allom övergripande syftet någonstans ifrån var att driva igenom de här så kallade vaccinerna till varje pris.
Mm. Ja.
Annars finns det ju ingen anledning att vara så aggressiv mot alternativa behandlingsmetoder och så vidare.
Nej. Och jag förstår inte hur man som läkare står ut med sig själv. Att bara gå med på detta utan att liksom kämpa för sina patienter.
Ja. Nej, det är ju en annan diskussion, men det är ju väldigt många modiga läkare och sjuksköterskor och annan vårdpersonal som faktiskt står upp mot liksom stormen trots att de riskerar hela sin karriär ju.
Ja, inte så många här i Sverige dock.
Nej, men det är ju konsensuslandet, så att, men internationellt så ser vi ju det här som Alex Jones och Mike Adams diskuterar är ju någon holländsk, var det väl, professor som annars i övrigt är väldigt för vacciner och det är hans expertområde, men som just i det här fallet har gått ut och sagt gör inte det här är liksom en tickande bomb.
Yeah.
Så det finns ju sådana positiva exempel.
Nu ska vi gå på cirkus, Maria. Cirkus Stefan.
Det är en sån lite creepy cirkus med såna det-clowner, du vet, It. Ja. Stephen Kings It. Som biter huvudet av en. Ska vi inleda med att se Löfven hos Anders Holmberg, hela liksom upprinnelsen till att det har varit ett liv denna veckan om Löfven.
Ja.
Ulf Kristersson har ju låtit sig dras med under åren här nu. Först var det att man skulle inte samarbeta, samtala, samverka med Sverigedemokraterna. Det var ett heligt löfte inför valet 2018. Sen gick valet 2018 så var det helt plötsligt att man kan nog samtala. Nu säger man kan nog samverka. Det senaste var att vi ska nog ha sverigedemokratiska tjänstemän i regeringskansliet. Det var det senaste beskedet. Så med den här takten så har snart Kristersson utlovat en ministerpost till Sverigedemokraterna.
Ja, men det är inte samma sak som att säga att man genomför reformer i odemokratisk riktning som du menar att man har gjort i till exempel Ungern. Skulle han gå med på det?
Nej, men det var Kristersson som går med på eller inte går med på.
Men vad är ni oroliga för eftersom ni varnar så?
Jag är orolig för det. Därför att om du får ett högerkonservativt block, det skulle vara det mest högerkonservativa blocket som Sverige någonsin har sett. Och är man då beroende av Sverigedemokraterna med sin politik, då måste man vara varse den risken. Och det är den vi pekar på och det är den vi inte ska ha. Sverige är inte det landet. Sverige är demokrati, Sverige är samarbete, Sverige är samhållning.
Men litar du inte på Ulf Kristerssons demokratiska instinkter?
Jag litar på att Ulf Kristersson är demokrat. Jag har inte sagt någonting annat. Men om man sätter sig i det där sällskapet, då tar man en rejäl risk och ska aldrig tro, Kristersson ska inte tro att Sverigedemokraterna bara lägger sig och säger gör du som du vill, det kommer Sverigedemokraterna inte göra och då är det fara färdig för vårt land.
Nej, det enda som man kan betvivla är demokrat är Stefan Löfven själv och alla hans sosseministrar och riksdagsledamöter. För socialdemokraterna tror att demokrati betyder socialdemokrati.
Ja, det gör de. Har du inte följt metoddebatten? Ingen. Har du inte följt metoddebatten? Det är så roligt att lyssna på hur han pratar, eller tragiskt, eller vad vi nu ska säga. Det jag sa innan vi började spela in idag, att han är nästan lika dålig som Joe Biden och lika förvirrad. Och då har ju ändå Biden någon typ av demenssjukdom. Nej, men alltså att han inte själv var sosse-strategerna då inser liksom det absurda i rösta på mig, annars så sätter vi demokratin ur spel.
Ja.
Ja, det är ganska bisarrt. Och folk kliade ju sig i huvudet, tog sig för pannan och var så här, gud vad säger han och så vidare. Plötsligt dök en väldigt sannolik teori upp om varför han gör så här. Varför bombar sossarna ut det här brunsmet budskapet just precis nu?
Ja, och så här långt före valet. Det är ju inte för att elda de egna massorna och det är inte kanske heller framför allt för att de tror att de fortfarande har alla journalisterna med sig. För ni ska se länkar att vi har många journalister som har gått och skrivit det här är trams, kom upp och sandlådan, sluta larva er och så. Men Per Gudmundsson tror vi har listat ut varför han plötsligt ville låta sig intervjuas av 30 minuter. För det har han ju inte velat innan. Vad är det som är görningen nu snart?
Gudmundsson skriver att Stefan Löfvens pressnissar hade ju aldrig släppt fram honom överhuvudtaget i en sån här intervju om det inte var för ett väldigt specifikt syfte, för de vet att han brukar inte göra så bra ifrån sig i såna här sammanhang. Inte i några sammanhang om man ska vara ärlig, men ja, så att han är ju ute, he's a man with a mission om man säger så. Men konstaterar Gudmundsson, sossarnas egna väljare, är det inte dags att mobilisera nu som du sa Ingrid? Och alltså SD, M, KD-väljarna kommer inte att bry sig om vad Stefan Löfven säger. Så vad är han ute efter? Jo, liberalerna, att splittra liberalerna ännu mer, att få deras väljare och även partiledningen själv såklart att sväva på målet. Sossarna vill ju för djur och jävlar inte att liberalerna ska fullfölja Sabonis plan och gå tillbaka till det borgerliga blocket.
Nej, det vill de inte. Men de vet att alltså liberalerna är ett parti som är kluvet på mitten. Mm. Alltså 50% gillar sossar mer än de gillar moderater. Och så. Och den 28 mars ska liberalerna ha sitt partiråd. Nyamko Sabuni ska då försöka övertyga sitt kluvna parti att lova väljarna en borgerlig regering efter valet 2022. Sabuni har naturligtvis räknat delegaterna på förhand och skulle aldrig ha kommit med förslaget om hon inte hade majoritet. Men omröstningen väntas bli jämn. Om bara någon byter sida kan Sabuni förlora. Då kommer hon antagligen att tvingas avgå. Liberalerna kommer att välja en ny partiledare med uttalad vänsterprofil eller möjligen utplånas. Och där har ni förklaringen till detta hysteriska utspel. Jag tror Per Gudmundsson har verkligen satt huvudet på spiken här.
Absolut, absolut. Och som du säger, det, alltså folk blir ju... det roliga är att du och jag, alltså nu upptäckte folk det som du och jag spanade redan 2019. Mm. Då vi gjorde nyhetshelgen nummer 4 som vi kallade för den store ledaren. Var det väl? Då ska vi se om jag kan få upp det. Ja, precis. Kim Jong-Stefan hade vi en bild på där då, och han spelade ju på Nordkorea såklart. Och vi har även efter det kallat honom för vi hade ett program med Löfvens diktatur i januari. Den stora ledaren Kim Jong-Stefans tårar hade vi då 2019, ja, nästan exakt. Exakt,
han hörde sig själv till tårar på deras partikongress.
Ja, du har ju skrivit en sån sjukt rolig ingress där, alltså att i ett läge, jag bara läsa början, i ett läge där de flesta svenskar nog skulle vilja gråta av en helt annan anledning när de ser Stefan Löfven, rörde den store ledaren sig själv till tårar när han höll tal på Socialdemokraternas kongress. Ja, förlåt. Det är ju sjukt roligt alltså.
Alltså just det här med Löfvens och sossarnas diktaturtendenser, de har vi alltså spanat i ett par års tid. Men efter Stefan Löfvens intervju nu så har Twitter fullkomligt exploderat med detta. Vad är det han håller på med? Och många är ju livrädda att de ska försöka dra ut pandemin till september 2022 och att han ska ställa in valet med hjälp av pandemilagen. Nu får vi få be till Gud att inte det håller på så länge eller att han vågar göra det.
Men det är intressant att precis, alltså det här som vi har sett så länge, de här totalitära tendenserna helt plötsligt, som var det någonting väldigt bra med den här intervjun, så var det ju att plötsligt så ställdes det enorm spotlight på just det här Löfvens diktators tendenser och sossarnas totalitära tendenser. Tyck som vi, annars är du odemokratisk.
Ja.
Typ. Men innan vi avslutar idag, Inge, så skulle vi prata en liten sväng bara om en intressant opinionsmätning som Sifo har gjort för TV4.
Alltså ja. Vi har ju pratat de senaste gångerna faktiskt om det här att röstar man på en regering eller röstar man på ett parti? I Sverige röstar man ju på ett parti och sen ja, så ska de då gänga ihop sig och sådär. Men då har Sifo bestämt sig för att för första gången ställa liksom svenskarna inför två regeringsalternativ. Vilken regering vill du helst ha? Vill du ha vänstern, sossarna, Miljöpartiet, Centern? Eller vill du ha Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna? Och tråkigt nog så blev de rödgröna störst, men det var extremt många som inte alls ville ta ställning, som inte ville välja något av dem. Och det fanns en del andra väldigt spännande siffror som vi har, du har satt samman ett litet klipp.
Kantar Sifo har frågat 1258 svenskar vilken regering skulle du välja? Alternativet SMPC med stöd av Vänsterpartiet fick 42%, MKDL med stöd av Sverigedemokraterna 37%, men hela 21% vill inte välja något av de båda blocken.
Det beror ju på att många väljare ju tveksamma över de här konstellationerna, därför att man tycker ju inte om något av ytterkantspartierna, utan man skulle hellre se andra typer av regeringskonstellationer.
Mätningen visar också att liberala väljare är mest tveksamma. 51% stödjer Nyamko Sabonis linje att verka för en borgerlig regering, men hela 43% avstår från att välja mellan blocken. Däremot får Annie Lööf kraftigt stöd för att regera med S. Hela 73% av hennes väljare föredrar det alternativet.
Nu. Men om vi ska ta och gräva lite djupare i siffrorna, vilka grupper stör vilka block till sist?
Ja, alltså man kan ju se tydliga skillnader. Det finns ju underlagsmaterialet att det är väldigt stora könsskillnader. Det finns inte med i den grafiken vi har tagit fram här, men i underlagsmaterialet att till exempel om man tittar på unga kvinnor så är det hela 61% som föredrar det här vänsteralternativet där Centerpartiet då ingår. Och om du tittar bland äldre män 50-64 år så är det 59% som föredrar högeralternativet. Så att det är ju en väldig polarisering mellan kön, mellan åldrar. Det finns också stora skillnader mellan olika landsdelar i Sverige. Att i norra Sverige så är det mycket större stöd för det här alternativet med de rödgröna och Centern med stöd av V. Och i södra Sverige så har det andra alternativet på högersidan mycket större stöd. Så att det finns stora geografiska skillnader, det finns stora skillnader mellan åldrar, det finns stora skillnader mellan kön.
Ja, det är en av de här Greta-fantasterna som röstar på de rödgröna.
Arma er som bor i norra Sverige, säger jag bara. Ni är uppenbarligen omgivna av dårar. Och det är ju av tradition så att Norrland är väldigt rött. Men man tänker liksom att samtidigt så är det ju norrlänningar enligt min erfarenhet förnuftigt folk. Jag fattar inte liksom när Norrland har drabbats så hårt också ju av mångkulturen, så tycker man att folk borde vakna upp även där. Men
jag tänker att det har de ju, framförallt vissa städer, men så har de all sin natur och Norrland är så gigantiskt och man kan liksom ta sig bort från allting. Det är ju här i södra Sverige vi har det runt om oss hela tiden, där det har börjat bli svårt att komma undan mångkulturen. Medan för norrlänningarna så är det fortfarande så att du kan gå runt där i flera månader utan att stöta på någon hycklig kvinna. Och då kanske inte de problemen upplevs som lika akuta som vi upplever dem. Men har vi några norrlänningar, det hoppas jag vi har, så skriv gärna
berätta gärna hur ni har det alltså, uppe i Norrland och vilka slags människor ni har omkring er. Det är ju absolut inte så att vi här nere i Skåne är förskonade från dårar på något sätt. Men berätta gärna lite om mejla mig och Ingrid eller skriv och berätta liksom hur ser verkligheten ut för er där uppe, för det är lite diffus för oss. Så att, men sen är ju den andra grejen det här med unga kvinnor mot äldre män då, va? Och ja, vad ska man säga om det?
Ja, det är väldigt otäckt, framför allt eftersom att det är den här alltså män mot kvinnor, att vi liksom hatar kvinnor och män varandra. Ja, unga kvinnor hatar nog medelålders män. Det tror jag. Tvärtom tror jag inte. Men man kan ju säga så att okej, de är ändå unga, de kanske också växer till sig och slutar med sina Greta-fasoner. Det är ändå tryggt att män mellan 50 och 64 är så monumentalt konservativa nu för tiden. Det är ju väldigt bra. De har ju ändå ett antal val kvar i livet, så att säga.
Ja. Det är en intressant mötmetod det här som TV4 har försökt sig på nu. Hoppas det görs fler sådana mätningar framöver. Jag tänker att de här 21% som inte vill välja sig, vet ej eller vill inte välja sida, det är ju människor som, tror jag, i mångt och mycket inte överhuvudtaget vill se att detta är den verklighet du har att ta ställning till nu. Ja.
Jag tror precis som du där, att nej, men jag vill hellre se att den gamla alliansen, ja men det går inte, den är körd, det var ju Ebba Busch väldigt tydlig med, den finns inte, sluta prata om den, och Annie Lööf har valt sida.
Ja, och också, vad heter han, Ulf Kristersson, heter han nästan, reportern
där på TV-tjänsten.
Kristoffersson. Han var ju inne på då att många vill se en stor koalition med M och S. Vill folk verkligen det, eller?
Nej, men framförallt vill ju inte sossarna det. Det var någon av alla som har skrivit om detta som sa att om nu verkligen sossarna, alltså det allra viktigaste var att SD inte kom fram, för då faller demokratin. Han fick ju en fråga under förra val, alltså de här talmansrundorna. Jaha, men då kan du väl stötta en Kristersson-ledd regering, för då behöver ju inte SD stötta dem. Aldrig i livet!
Ja, just det. Aldrig i livet, doktrinen. Nej, sossarna släpper inte makten för allt smör i Småland, Ingrid.
Så är det.
Nu får vi faktiskt ta och runda av här. Väldigt långrandiga idag, men jag hoppas att ni har tyckt att det var intressant ändå. Vad gör man om man tycker att det här var bra och intressant, Ingrid?
Och vill stötta vårt opinionsbildande Sverigeräddande arbete, då går man in på ingridomaria.se och så hittar man swishnummer, bankgironummer, den fantastiska donorboxen, bli gärna månadsgivare, och för lite mindre belopp så har vi medialink. Och försök nu ta er till någon demonstration. Jag tycker att det skulle vara så fantastiskt om väldigt många svenskar tog sig ut nu när hela världen ska ut imorgon klockan 13, även om 13 infaller lite olika på olika ställen i världen. Så hoppas jag att inte vi ska behöva skämmas över svenskarna som inte vågade ge sig ut och slåss. Inte slåss, men alltså visa.
Demonstrera.
Ja, alltså slåss för sina frihetsrättigheter, men slåss i det här sammanhanget lät inte så bra, men jag kan inte komma på om att stå upp på våra frihetsrättigheter. Och glöm inte att be för Sverige, be för polisen så att de behandlar alla demonstranterna väl, och Gud signa er.
Ha det bra alla, hej då.